nu på söndag så helgon förklaras Johannes den 23 och Johannes Paulus den 2. Med mig i studion idag har jag Åke Malm, journalist i Italien, svensk journalist i Italien sedan väldigt många år. En känd radioröst. Välkommen hit.
Jag tackar.
Berätta, jag vet att du var med på planet när Johannes Paulus den 2 1989 besökte Sverige.
Ja, han gjorde ju en omfattande resa genom hela Skandinavien och det var ju en stor upplevelse måste jag säga. Det är ju så att när man ska vara med på en påveresa så måste man vara med från början och vara med även fram till slutet. Och det blev en underbar resa genom hela Skandinavien ska man säga. Vi flög alltså då först Rom-Oslo. En stor mässa ute vid Akershus fästning, kommer jag ihåg. Sedan fortsatte vi upp till Trondheim. Jag kommer ihåg en sån bild man får när man följer påven på lite avstånd. Han kommer ut ifrån katedralen i Nidaros, va? Trondheim, och så vänder han sig om efter en fantastisk gudstjänst med oerhörda mängder med fin musik. Och ser sig om och gör liksom en gest med handen som, jo, det var ju en gång vår, men det är det ju inte längre, va? Det var en stor upplevelse, på så att säga, den stora mässan i Trondheims katedral. Sedan flög vi vidare till Tromsö och det var ju om möjligt ännu mer fantastiskt, alltså, därför att det hade ju aldrig tidigare varit en påve så högt över polkyrkan. Och där hade då byggts upp ett altare för mässan ute på torget i Tromsö. Så att där hade vi då Konsum på ena sidan och något annat vid sidan om. Och då den stora Vatikanaltaret, alltså katolska kyrkan som då fortfarande var ju, vad ska jag säga, en väldigt... En institution ska man säga som segrade, va? Det var en segrande kyrka på sitt sätt som ställde upp där. Och sedan flög vi vidare till Reykjavik på Island och var ute på den tundra där ute med en påvemässa ute på tundran också. Helt otroligt alltså. Jag måste säga, på kvällen efter att... mässan var slut i Tromsö, så hade det ordnats en fiskeutflykt på fjorden för alla journalister och jag drog faktiskt en liten torsk. Så att, tyvärr så tappade Vatikanens fotograf bort bilden på den här fiskelyckan, men nu är det sagt i alla fall. Så efter Reykjavik så flög vi till Finland. Och sedan till Danmark och avslutade sedan i Sverige.
Så Sverige var sista etapp?
Det var sista etappen, ja. Så det var nästan som att bo på planet och bo på hotellen tillsammans med påven under en lång period. Det var en stor upplevelse faktiskt.
Hur nära påven kom du?
Ja, det kan man säga. För att organisera det hela lite grann så gör de så att om man gör en sån här resa på flera länder så får journalisterna från det land dit påven just är på väg en möjlighet att då på planet närma sig honom och ställa frågor och så vidare. Och det blev väldigt trevligt. Bara det att vi var ganska många från Stockholm. Till slut, för att få fram en mikrofon till påven, så var jag tvungen att gå ner på knä. Vilket inte är kanske mitt vanligaste sätt att genomföra en intervju på. Men jag kan säga att jag har alltså på knä genomfört en lång intervju med påven strax innan han landade i Stockholm. Och där var ju då den stora mässan på Globen. Som vi inte skulle glömma, för att inte tala om denna enastående ekumeniska upplevelse uppe i Gamla Uppsala. Där det också var en utomhusmässa. Och där, om jag uppfattade hela rätt, kyrkoherden i den lokala lutherska kyrkan passade på att med sina kyrkklockor delta i den katolska mässan där det skulle ringa klockor då. Och sen är det ju så här kan man ju säga, under den här resan så var ju entusiasmen väldigt olika i de olika länderna. I norrmännen var ju väldigt negativa och kyliga trots allt. Och jag kommer ihåg danskarna nekade absolut att han skulle få framträda i en riktig mässa, utan det hölls en slags musikgudstjänst, ekumeniskt slag i Roskilde domkyrka. Det var väldigt vackert i och för sig, men det var kanske inte precis det de hade hoppats på. Och jag tror att den stora entusiasmen var nog den i Sverige. Alltså det var väldigt varmt och väldigt nära hela tiden. Och vi fyllde på och gjorde vad vi kunde i de svenska tidningarna. För att,
vem jobbade du för?
Då jobbade jag mest för Aftonbladet, ska vi säga. Och vi hade faktiskt till Stockholm hittat en polsk invandrare som hade ett speciellt budskap till påven, och det där blev en stående historia för oss under flera dagar, hur han skulle komma så nära påven att han skulle kunna framföra det här och få visa upp sin mycket sjuka dotter också. Så att det var en upplevelse, och jag kan väl säga att en viss vana kan man kanske säga att jag fick med att vistas så nära religiösa institutioner. Kan jag säga, jag hade 10 år tidigare flugit med Khomeini, Roland Khomeini från Paris, där han avslutade 16 års landsflykt innan han återvände till Iran. Och bara hur jag lyckades komma med på det planet är en historia i och för sig, men det ska vi kanske inte gå in på nu. Men det var en stor chans nog, den gick. Det fanns folk som hade väntat i månader i den här lilla byn utanför Paris på att få flyga med honom tillbaka, som inte lyckades komma ombord. Så att det känns fortfarande som en seger, va? Vi visste ju inte, ingen visste hur hans mottagande skulle bli. Och jag menar, att flyga lågt över till Iran när shahen bara några månader tidigare hade flytt därifrån. Det hade kunnat bli överraskningar, kan man säga. Men det fanns över 1 miljon människor ute på gatorna när vi landade. Där var då de olika shia-prästerskapet där och tog emot honom och så vidare. Och tänkte naturligtvis, hur ska jag få kontakt med Stockholm så snabbt som möjligt så att jag kan få ut det här. Att nu har vi landat och jag är med honom här och så vidare.
Du kom till Italien, när var det?
Ja, det var i augusti 63. Det var ett stort ögonblick för att han inte ner till hans begravning. Den såg jag på tv i Sverige, kommer jag ihåg. Men det var ju efterdyningarna och avslutningen på konciliet. Och då upptäckte jag att den bästa källa jag kunde finna på för att förstå vad det hela handlar om. För att man kommer ifrån lokaltidningen i Göteborg, så var man inte så
hem.
Vad var jag? 26-27 år någonting. Då behövde man nog läsa på en hel del för att veta vad man talade om. Då hade jag upptäckt, jag fick nys på Gunnel Wallqvist som skrev ju 4 böcker om Vatikankonciliet, och det var nog den bästa källa man kunde få. För där, hon var ju också väldigt journalistiskt lagd, så att säga. Så att där fanns alla synpunkter med, även negativa och positiva. Och det blandades med ett riktigt väl genomarbetat kompendium för att förstå inte bara konciliet i sig, utan problematiken inom den katolska kyrkan. Som tidigare protestant så hade man ju uppfattningen att katolska kyrkan var en monolit, så att säga, där alla tänkte samma saker och alla tyckte samma saker. Men det upptäckte man och lärde man sig väldigt snabbt ju att så är det ju inte. Det finns en fantastisk brytning med opinioner och åsikter även inom kyrkan.
Jag tackar dig, Åke Malm, för att du kom hit och berättade om dina egna erfarenheter av mötet med Johannes Paulus II och påvarna.